Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt Viktigt. Idag så sitter jag här med en kille som heter Erik Grönberg som är 35 år gammal och hade sin första sorg när han var 6 och sin senaste nu i våras. Välkommen.
Tusen tack.
Vi har ju setts genom åren. Mitt företag har varit med och hjälpt ditt företag och gör lite välgörenhetsgrejer och så. Och jag ska villigt erkänna, och det är jag tacksam för idag när vi sitter här, att jag aldrig läste på om dig. För att jag tycker om att de här samtalen är ett öppet forum. Jag vill inte ha för mycket information och rikta samtalen liksom. Men det är kul att vi efter så här många år kan sammanstråla igen i ännu ett syfte att hjälpa folk.
Verkligen. Mm. Ja, det känns fantastiskt fint att få vara här. Och det var det som jag tror var så häftigt för mig. Att när vi träffades första gången så var jag mitt i min bearbetning av det jag hade varit med om.
Mm.
Och det var ju någonting jag inte pratade alls högt om. Utan det är ju först på senare tid som jag har valt att öppna mig och faktiskt berätta om vad jag genomgick.
Mm.
Så det är fint att mötas i ett sånt här sammanhang.
Ja, härligt. Du, eller härligt, det är inte så mycket med den här podden som är härligt förutom det faktumet att det blir bra.
Oavsett
vad man har haft för trauman så det blir bra. Liksom. Det finns hopp för alla situationer och människor. Men börja med ditt trauma när du var 6. Det är klassisk ålder för första traumat.
Det är väldigt klassisk ålder. Ja. Mitt trauma är ganska... Det är ett grovt trauma och det är en grov sorg och jag har ju på något sätt fått rita om hela mitt liv i vuxen ålder. För att mycket av min barndom har jag förträngt, mycket är väldigt suddigt. Det är få minnen som är kvar, både dåliga och goda minnen. Men när jag var kring 6-årsåldern så utsattes jag för sexuella övergrepp för första gången.
Mm.
Och det var ju någonting som därefter skulle prägla hela min uppväxt och... Egentligen så blev slutet på det när jag tog studenten, gymnasiet, alltså slutet på gymnasiet. Och där jag själv kunde skapa ett avstånd ifrån det som var min tillvaro i Sverige då, i det fallet.
Mm. Följde övergreppen med under hela den här tiden?
Ja.
Eller okej, det var hela tiden?
Så att det var två olika män som utsatte mig. Och det där första övergreppet minns jag inte alls. Tack och lov mycket egentligen. Utan jag minns ju känslan av att det här känns inte bra. Jag minns känslan av att det är läskigt. Men samtidigt att det var en person jag tyckte väldigt mycket om. Och därefter då så var en annan man då som tog vid när jag blev lite äldre. Och jag önskar ju att man kunde säga att det bara hände över en natt.
Mm.
Att nu händer det, nu plötsligt sker det. Hemskt att säga kanske, men... I mitt fall, och jag tror att i många fall, så blir du nedbruten.
Mm.
Fram tills en dag då du inte har något motstånd kvar. Och man blir kort och manipulerad och utsatt för väldigt mycket maktmissbruk. Så att de här männen visste ju exakt vad de skulle göra för att få mig dit de ville.
Kände männen varandra?
Nej, det gjorde de inte.
Om man backar tillbaka då, man är 6 år gammal. Förstår man, du sa ju precis att det kändes fel, men förstår man vidden av det?
Nej, jag gjorde inte det. Nej. Och jag tror inte att jag förstod det under min uppväxt heller riktigt. För att för mig så blev det nästan att jag sökte svar i mina vänner.
Mm.
Alltså är ni med om samma sak nästan, för det blev så normaliserat. Framförallt av han som utsatte mig längst då.
Mm.
Att för honom var det här ett sätt att lära mig att bli man. Att jag skulle bete mig på ett visst sätt, jag skulle sexuellt vara på ett visst sätt. Alla skulle genomgå det här för att annars är man inte man.
Mm.
Samtidigt då som jag sökte svar i min omgivning så var jag också rädd för att prata om det. För han var noggrann med att säga att om du säger något till någon så kommer jag straffa dig och du kommer bli väldigt straffad för det här. Trots att det var han som utsatte mig för någonting fruktansvärt. Och egentligen så kan man väl säga att det gick upp mer och mer ju äldre jag blev. Att det här är inte normalt. Men då var jag så pass fast i hans järngrepp. För jag kunde inte lämna honom i och med att han fanns i närheten av min familj. Och jag kunde inte lämna Sverige i och med att jag gick i skolan. Och mina föräldrar var ju ovetandes också. Så de hade ju ingen aning heller.
Jag brukar oftast kunna relatera när jag sitter och pratar med gäst, men det här är omöjligt för mig att relatera till hur tillvaron ser ut, liksom vart du tar vägen eller vad du känner eller liksom vem du ska vända dig till i den situationen. Men var det här någonting som ökade gradvis, alltså självaste handlingarna? Eller var det samma sak från...
Det var ju gradvis så tillvida att det började lite i liten omfattning och sen blir det mer och mer och till slut så står du där och är med om det mest fruktansvärda du kan tänka dig. Så på så vis så ökade det gradvis. Sen fanns det ju perioder som var mer intensiva och andra perioder som var mindre intensiva, men överlag så själva handlingarna när du väl står där på sista raden, det är ju många handlingar som har föranlett och lett fram till det. Så på så vis ökar det.
Har du några exempel på någon sån handling?
Alltså rena övergrepp. Alltså ren...
Ja, det var liksom könsövergrepp direkt.
Ja.
Liksom.
Ja. Men sen även... Alltså, ska man säga? Övergrepp på den integritet också. Alltså vad du... Alltså rätten till din egen kropp. Alltså du blir bedömd. Som i mitt fall då så kunde jag få kommentarer om hur jag såg ut när jag var äldre då. Och kommentarer på att ja, men så här ser ditt könsorgan ut och om du gör så här så blir det bättre eller sämre och nu ska vi runka av den. Och det var olika, alltså väldigt breda definitioner av övergrepp. Övergrepp i sig är ju väldigt mycket.
Precis, och det är det jag försöker komma till här. Att så här, kunde det vara att man ville ta en bild på dig liksom så här, för att den som inte förstår, eller har, liksom, det kanske finns folk som är med om det som inte fattar det. Liksom.
Och det är det jag tror är jätteviktigt också, för att jag, i och med att jag inte förstod det då, det var ju så pass normaliserat, så att för mig så i början så var det ett samtal om kroppen egentligen. Men det samtalet ledde in då på att vi skulle undersöka vad som hände om jag gjorde så här och sen skulle jag göra det på honom och sen skulle han göra det här med mig. Så att det tycker jag i efterhand är det mest obehagliga, att man inte själv förstår. Alltså idag förstår jag ju, men där och då förstod jag inte. Men samtidigt så var jag bara ett barn. Så att...
Och den här första förövaren, den hängde med dig liksom i 10 år, 12 år? När tar man studenten?
Det är andra förövaren då som är värst. Han hängde med mig. Och redan innan det. Så att han fanns ju med i kring familjen.
Och när det finns någon som är nära familjen som inte är i familjen, den människan måste ju då skapa de här situationerna.
Och vi var ju ofta, jag var ofta själv tillsammans med honom. Så det fanns ju möjlighet att göra det här och det var en person som hade.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Status och
familjens tillit.
Familjens tillit framförallt. Att en person man litar på, en person som mina föräldrar tyckte väldigt mycket om, och inklusive jag själv. Och där blev det ju en paradox. För å ena sidan så var det en person som jag uppskattade.
Mm.
Och behövde på ett sätt. För han fungerade ju som ett bra bollplank. Framförallt när jag var äldre. Men å andra sidan så var det en fruktansvärd människa. Så att det blir ju ett moment 22 i ditt huvud. Att man, på vilken fot ska stå på egentligen.
Mm. När du blev tonåring så antar jag att det har landat mer hos dig. Varför kan man inte ta sig därifrån?
Skammen skulle jag säga är det värsta. Dels skammen och sen rädslan. För att uttryckligen, dels så skulle jag bli straffad som man hade sagt. Och det var ju någonting jag fick höra ofta.
Mm.
Men sen att vem skulle tro på mig? Och det tror jag är någonting som många utsatta känner sig alltså rädda för. Alltså om jag berättar då det här som har skett, vem kommer tro mig? Och, kommer jag bli trodd? Vem får skulden? För många gånger den som är utsatt är också den som bär skammen, trots att den skammen ska bäras av förövaren eller den som utsätter. Mm. Så det är väl egentligen det enkla svaret på en svår fråga. Och jag önskar ju någonstans att jag hade börjat sätta ord på det tidigare än vad jag gjorde. För att när jag började berätta på ett sätt så började jag också kunna bearbeta det. Och få förståelse för att det här är inte mitt fel. Det här är någonting som har liksom tvingats på mig. Det är ingenting jag har bett om. Men att man placerar all den skuld och skam man har på den som faktiskt ska bära den.
Men är man rädd för att liksom kompisarna ska få reda på att man blir retad?
Ja, gud ja. Absolut. Och framförallt tror jag, som i mitt fall, att jag var heterosexuell eller är heterosexuell. Och det var också pinsamt att du hade utsatts av en man på det sättet. Att där i tonåren så är det mycket tankar kring både sexualitet och alltså livet generellt. Och för mig så var det också jättepinsamt att oj, nu ska jag försöka träffa en tjej här, men det här har jag redan gjort med en man. Och det var jätteobehagligt.
Var det svårt, påverkade det din tillit till även alltså din partner?
Ja, absolut. Och där så var det väl så enkelt så att jag hade ju en vilja och en önskan om att träffa någon redan i högstadiet och på gymnasiet. Så. Men jag vågade ju inte det. Jag vågade inte vara nära någon, jag vågade inte alltså, att någon skulle komma för nära. Så att man kan väl säga att den första relation jag hade på riktigt, det var ju när jag var strax över 20 år. Och dels så var det ju ett stort orosmoment det här att vara intim med den personen.
Mm.
Det blev ju jättekonstigt för mig. Dels att jag var så sent på det med då en partner. Men sen också att hon skulle komma på vad det var jag faktiskt bar på. Men tilliten i sig är ju enormt sargad och har varit enormt sargad. Det kan jag ju märka än idag att jag har svårt för att lita på människor. Och så framförallt släppa in människor. Jag vet när vi träffades så strax innan så hade jag ju börjat berätta om det jag hade varit med om för mina närmsta. Och jag var väldigt splittrad och kände att när jag mötte folk så mötte de en fasad. Hellre än att de mötte mig som person. För att mötte de fasaden så då kunde de inte såra mig.
Mm.
Men mötte de mig som person då blev jag gärna sårbar och en person som de kunde utnyttja. Precis som då jag hade utnyttjat som ung då.
Mm. Jag försöker verkligen, jag blir tyst för att jag verkligen försöker sätta mig in i liksom hur det skulle vara. Men det går inte för mig. Alltså jag får inte, jag kan inte relatera till den typen av skam. Och det är lite sorgligt att jag inte kan göra det just nu för att jag brukar verkligen kunna förstå. Liksom, men du vet, när du inte kan relatera. Så det, alltså, då, det är samma sak som att förstå. Jag kan liksom inte förstå hur det var. Jag kan inte förstå hur dina tankar gick när du skulle liksom göra transaktionen mellan övergreppssex och frivilligt sex till exempel. Så här, hur gör man det? Vilka tankar har man? Liksom var nu i och för sig, alltså för oskulden vet jag inte hur det var för, alltså för mig var det ganska traumatiskt. Jag tyckte det var skitkonstigt liksom. Eller traumatiskt, men jag gillade det inte speciellt mycket liksom. Så här, den första upplevelsen med en kvinna då måste ju ha varit, eller känns en press över att den måste vara liksom så speciell och annorlunda i känslan.
Verkligen.
För att kunna fortsätta liksom utveckla den frivilliga delen.
Ja, dels det och sen att man, vad ska man säga, jag känner nästan som att nu måste jag leverera, nu måste jag vara den här supermänniskan som är bäst även på detta. Och det var jag ju uppenbarligen och såklart inte. Men det gjorde ju att den pressen som jag la på mig själv blev ju också ohållbar. Vilket gjorde att jag höll mig från den typen av situationer också efter den här första gången. För jag tyckte det var så... dels så var jag ju i den situationen med den jag träffade då. Så det skulle ha varit ett fint ögonblick mellan två personer i samtycke. Mm. Men jag kunde ju bara tänka tillbaka på det jag hade varit med om som barn.
Mm.
Och det säger ju sig självt egentligen att då funkar ingenting till slut. Så att det har ju varit egentligen fram tills att jag träffade min nuvarande partner och min fästmö, så har ju det varit jätteproblematiskt att överhuvudtaget tänka i närhet på det sättet.
Men det har du lyckats liksom jobba med?
Ja. Och jag tror mycket handlar om att jag har känt mig så märkt av min bakgrund. Att jag har liksom gått in i varje situation och på förhand dömt mig själv nästan.
Mm.
Att som om jag skulle ha klivit in här, om vi skulle ha träffats på det här sättet för 7 år sedan, säger vi. Så skulle jag ha varit en helt annan person än jag är idag. Inte beroende på de 7 åren, utan för att jag var på en helt annan plats i livet där och då. Och framförallt en plats där jag bara kunde definiera mig själv genom det som jag har varit med om. Så istället för att se mig som en person som har rätt att vara glad, rätt att vara lycklig, så såg jag mig själv som en person som förtjänade allt det onda för att jag hade utsatt mig själv, eller låtit mig utsattas för det här. Inte att jag var...
Men var du besviken på dig själv? Liksom?
Jättebesviken på mig själv.
Mm.
Jättebesviken. Och kanske framförallt besviken på allt som hände efter. Att dels att du själv, som jag såg ju bara min egen skuld i det. Jag såg ju bara att jag inte hade sagt ifrån, att jag inte hade stått emot, att jag inte var stark nog. Men jag såg också åren därefter att jag inte kunde ta tillvara på mig själv. Så att jag, det här blev ju att jag hittade olika system för att överleva. Så i skolan så var jag var ju nörden i klassen.
Mm.
Hade ju högsta betyg i allt och folk tänkte jäkla vilken räkmacka. Men grejen var att böckerna var mina bästa vänner.
Mm.
För de dömde mig inte, de frågade inte saker, de fanns bara där. Och det gjorde att jag sen liksom, när jag hade tagit studenten och skulle söka in på universitet, jag kunde ju komma in vad jag ville. Men istället så började jag på saker... För att jag tänkte att den utbildningen, det kommer vara svaret. Det kommer vara lösningen på att läka mig själv.
Mm.
Eller det jobbet utomlands kommer vara lösningen på att jag äntligen kommer få må bra. Så istället för att jag känner att det här vill jag göra, eller det här känner jag att jag mäktar med eller brinner för egentligen, så tänkte jag att okej, vad förväntas det att jag ska göra? För det kommer också göra att jag blir hel och komplett som människa. Och den flykten som jag alltså utsatte mig för egentligen själv där och då blir ju aldrig konstruktiv någonstans. Utan det blir en flykt och en resa utan slut egentligen.
Mm. Jag tror att det är svårt. Alltså, jag jobbar också med att hitta mig själv hela tiden. Och det gör jag inte.
Hur jobbar du?
Oj, alltså mycket liksom samtalsterapier, KBT, och liksom jag har precis startat en ny KBT. Och det är bara så här, jag tror att mitt problem är att jag tror liksom inte riktigt på det.
Mm.
För att jag är 40 nu. Alltså, det har gått så lång tid. Men många av dem som jag pratar med här och andra människor också, de har ju verkligen lyckats göra det. Så här, jag är värd att vara lycklig. Men hur känns det? Mm. Alltså, hur vet man när man har löst den gåtan? Liksom?
Den är jättesvår. Jag tror att jag är lite ambivalent där. Mm. För ena dagen så kan jag känna mig stark, lycklig, glad, tacksam. För att nästa dag befinna mig på en helt annan plats. Det är tillbaka i ett mönster som jag hade för länge sedan. Men det jag märkt att ju längre, alltså ju mer jag jobbar med mig själv, framförallt i KBT, i och med att man då tvingas in i situationer som där och då kanske inte känns så vettiga. Alltså man tänker att, men vad ska det här göra? Så upplever jag i alla fall att jag får andra perspektiv. Jag får förståelse för hur jag har betett mig och hur jag är i vissa situationer. Tack vare eller på grund av det jag var med om som liten.
Mm.
Och på så vis så tror jag att det har hjälpt mig. Men sen tror jag man får vara ödmjuk inför sig själv också. Att det är svårt att trycka på on-off och säga nu är allt superbra. För att vara människa tror jag är att ha hela spektrat.
Mm.
Alltså man kommer alltid dagar där det känns piss. Men en större förståelse kanske.
Har du fått förståelse för din situation?
Ja, det skulle jag säga. Jag har fått förståelse för varför jag har agerat som jag gjort. Jag har fått förståelse för varför jag har varit den jag har varit i relationer. Och har kunnat lägga pusslet på det sättet. Man lägger ju nästan baklänges så att det blir att det har, om man ser tillbaka på de relationer jag har haft så har det funnits vissa problem som varit återkommande. Och där jag idag kan se att de i sin tur är relaterade till det jag var med om. Det är absolut ingen ursäkt för mitt beteende, men de är relaterade. Det finns någon form av ursprung i det beteendet. Och vetskapen om det gör att jag idag, varje dag jobbar för att det inte ska hända igen.
Mm. När man jobbar då för en förståelse slash acceptans, krävs det då att man har förståelse för sin förövare? Eller kan man lämna den, för du sa att man behöver ha en helhetsbild.
Mm.
Liksom. Krävs det då att man har förståelse för hela bilden?
Jag skulle säga att det är nog väldigt svårt att förstå en person som förgriper sig på en annan på det sättet. Det jag har jobbat med mycket det är att finna min egen väg till lycka. Och det låter väldigt luddigt och väldigt extremt flummigt kanske. Men fram tills hans död så det enda jag kunde tänka
förövaren.
På... Förövaren. Ja, förlåt. Förövarens död. Det enda jag kunde tänka på det var att få ett förlåt.
Mm.
Så att nästan allt jag gjorde det var för att nästan visa honom att titta här. Det är många som står på de utsatta sida. Förstår du vad du har gjort mot mig och de här andra du har utsatt? Och sen dog han plötsligt. Och där och då, det blev ju liksom en reaktion i mig. Att här hade jag kämpat i de här åren bara för att få honom att förstå vad han hade gjort. Mm. Och framförallt för att få det här förlåtet. Och så kom inte det förlåtet. Och nu vet jag att det förlåtet kommer aldrig att komma. Och då är jag liksom där och då, det blir inte en förståelse för vad han har gjort. Men jag fick en förståelse för att jag måste ta ansvar för det som kommer framöver.
Mm.
Det kan inte jag lägga i hans händer. Utan jag måste lägga den lyckan eller det livet eller den vardagen i mina egna händer. För att annars så kommer jag bli förföljd av det som han har gjort hela livet ut. Och det är klart att man aldrig kan sudda ut ens ryggsäck på det sättet. Men man kan, tror jag, lära sig att leva med det utan att det får definiera en.
Konfronterade du han någon gång?
Nej.
Nej.
Mina föräldrar gjorde det, men inte jag.
Okej, så du har aldrig liksom haft kontakt med han efter att du kom fram?
Jag har, det är kanske konstigt att säga, men jag har varit så rädd för honom.
Mm.
Jag har varit jätterädd för honom. Och...
Bara för det är inget konstigt?
Nej, det är sant. Men det som jag tror blir så konstigt i mig när jag tänker på det är att jag tycker så mycket... liksom, jag tycker så mycket onda saker om honom på ett sätt.
Mm.
Men jag får inte fram det när jag ser, säger en bild på honom. För då är det snarare att jag blir kastad tillbaka till när jag var liten. Jag blir ett barn på nytt. Jag kan nästan känna en obehaglig känsla inombords. Istället för att bli den här personen som verkligen står upp för mig själv.
Mm.
Men inför honom så gick aldrig det. Det var helt omöjligt.
Har det gjort att du har överkompenserat ditt stå upp för dig själv på andra håll?
Jag har överkompenserat inte för att stå upp för mig själv riktigt, utan jag har varit duktig på att förminska mig själv men överprestera i andra situationer.
Mm.
Så när vi träffades exempelvis så jobbade jag mycket med välgörenhet, och där så var lagom aldrig lagom, utan det fanns alltid lite till. Mm. Och det i sig kan ju vara en positiv egenskap, men jag har nästan känt att jag måste rädda världen för att tillåta mig själv att existera. Så där är jag överkompenserat i mitt värde.
Mm.
Men sen det jag upptäckt också när jag nu befinner mig i en bra relation, en sund relation, det är att jag har haft ett behov av att få säga vad jag tycker. Och det har inte alltid varit jättekonstruktivt i den relationen. Utan det har varit att nu ska jag minsann, jag ska säga vad jag tycker och det har rätt att göra. Och det är ju såklart allas rätt att säga vad man tycker och känner och tänker. Men det är inte alltid det är konstruktivt.
Nej.
Och det har också varit en balansgång. För att å ena sidan så upplever jag att jag har ett behov av att göra det. Men sen får man känna in när det är läge och inte läge.
Jag tror att det är ganska vanligt att man har en insikt, en vetskap från en situation och säger, men det där ska jag aldrig mer vara med om, eller det tolererar inte jag. Och så spiller det över på relationer där man inte känner sig i det här underläget. Liksom.
Precis.
Och det behöver ju inte ha med en, ja, eller jo, du har väl nästan alltid då med en förövare att göra, men du behöver inte vara en sexuell förövare, utan i andra situationer av livet, om det är liksom mobbaren i skolan eller stränga läraren eller vad det nu kan vara.
Exakt.
Och det krävs ju enorma mängder insikt för att kanalisera det och liksom ta ut det på rätt ställe eller rätt situation.
Tänker jag.
Du hade två förövare. Den ena när du var liten. Var det någonting som fortsatte när du var liten?
Nej.
Nej, det var en.
Det var ett tillfälle.
En situation, en förövare. Tror du att den situationen gjorde det enklare för den nya förövaren?
Jag tror det, ja.
Förstår du hur jag tänker?
Ja, jag tror det. Mycket för att det någonstans så var ju, alltså tröskeln var ju sänkt redan.
Ja.
Och det jag tyckte varit läskigt med det där första tillfället, det är någonting som har kommit upp på senare tid.
Mm.
För 3-4 år sedan så kom det till mig under nästan en terapisession.
Mm.
Och då fick jag lägga om det pusslet. Men också skapade det större förståelse för den situationen jag försatte mig i därefter.
Mm.
Alltså den situationen som...
Men du säger att du försatte dig i.
Mm.
Hur resonerar du då?
Det är ju, som jag har sett på det, så är det ju så. Men idag vet jag ju att det är någon annan som har...
Hur gammal var du när den här andra förövaren kom in i ditt liv?
Ja, han fanns ju med redan från början. Så han fanns ju med innan jag föddes så. Men övergreppen började strax innan tonåren.
Och är man då 10-11?
10-11,
ja. Och du anser redan idag att det är du som har försatt dig i den situationen?
Till mångt och mycket, ja.
Hur kommer det sig?
Jag tror att det är en produkt av det sättet han utsatte mig på. Alltså att det blir ett systematiskt maktmissbruk där han till slut skärmar av dig så att du har bara honom. Och att han får det till att jag har bett om det.
Mm.
Sen vet jag idag, när jag ser tillbaka, så vet jag ju att så är det ju inte. Alltså det är ju han som har utsatt mig och det är han som är ensam ansvarig för det här. Men i just, ska man säga, i just den situationen så önskar jag ju gång på gång på gång att jag bara hade sagt nej, jag vill inte det här. Och det är därför jag tror att det blir så enkelt för mig att säga att jag har försatt mig i det.
Fick han det att säga ja, jag vill det här?
Ja.
Okej. Okay. Det var hans sätt att gardera sig liksom. Ja.
Sen tror jag också att han var smart, eller han var ju väldigt smart uppenbarligen, men han hade egna barn, egna söner, och han önskade att de fick samma utbildning som jag fick då. Och att han hade gjort det här med fler, att det var normalt, att det inte var något konstigt. Så det gjorde att allting han gjorde var ju på något sätt legitimt i hans värld.
Mm.
Och helt normalt. Men det var också viktigt att ingen fick veta det här, för att då skulle ju inte han kunna hjälpa mig fullt ut. Och han skulle inte kunna vara den här personen som faktiskt gjorde mig till man då. Så när man hör idag, det låter ju helt sinnessjukt.
Ja, men han spelar ju på de knapparna som man triggas av.
Mm.
Alla män vill ju vara män.
Ja.
Liksom. Och som jag tolkar det så var det här sen kontinuerligt.
Ja.
I 7 år.
Upp till att jag var gymnasiet, alltså studenten. Ja. Så när jag stod där på studentdagen så mina kompisar, de pratade om att de skulle ta det här jobbet och de skulle göra det här, plugga det här. Jag kunde ju bara tänka på en sak, och det var ju att fly från Sverige. För jag tänkte att om jag skapar en distans mellan mig och honom så kommer det här inte ske igen. Och det var ju till viss del sant. Men jag hade ju så mycket obearbetat kvar. Alltså, så fort jag skulle sova så var jag tillbaka i övergrepp. Eller jag kunde stå i en mataffär i London och jag var tillbaka i ett övergrepp. Och det förföljde mig.
Och hur upphörde det?
Du tänker då om flashbacksen, eller?
Nej, alltså hur det upphörde. Alltså när slutade du träffa honom? När slutade övergreppen?
Han fanns ju kvar även efter att jag hade flyttat utomlands.
Mm. Ja, det var det du gjorde. Jag flyttade.
Så att, ja. Men jag hade ju så här... Man hade ju önskat att det var ett så trauma, vad säger man, stort uppbrott nästan. Att ja, men jag vill aldrig mer se det. Men det var inte liksom mer än att jag försökte skärma av mig. Plus att jag då försökte hålla mig undan när jag visste att han skulle finnas med i olika sammanhang.
Mm.
Då var jag väldigt noggrann med att inte vara hemma eller i närheten av hemma,
men, men har ni träffats någon gång utan att det har varit ett övergrepp?
Nej, ja, det har vi gjort.
Nu efter, liksom, efter att du flyttade utomlands?
Ja, det gjorde, ja, det har vi gjort. Men samtidigt så var det ju, man kan säga att utomlandsresorna blev i början på slutet på allt egentligen. För att det gick så långt så att jag hamnade i ett ganska... Jag hade en ganska problematisk relation till alkohol i och med att jag flyttade utomlands. För att i och med att jag inte kunde sova så blev alkoholen ett hjälpmedel för mig att få sova.
Mm.
Så att det blev nästan så att jag söp mig nästan till sömns. Och så vid ett tillfälle då när jag kom hem så skulle vi ha någon form av... Ja, det skulle vara någon fest där han då var bjuden tillsammans med sin familj. Och jag försökte ju poängtera det, att jag vill inte att han kommer. Liksom. Varför ska han komma? Det är ju skittråkigt så. Och skyller då på att han var en gammal gubbe. Så. Och mina föräldrar då, som arrangerade hela, de propsade ju på att det är väl klart att han ska komma. Han har ju funnits med hela tiden. Och jag sa bara nej, jag vill inte det och så vidare. Och försökte fortsätta komma med dåliga ursäkter. De förstod ju ingenting. Fram tills att jag bröt ihop bokstavligen och fick då ur mig vad som hade hänt. Och sen lite senare då så fick jag ur mig vem det var som hade gjort det. Och det innebar ju då att de konfronterade honom dagen efter. Och det blev också brytpunkten.
Inga rättsliga åtgärder?
Nej. Och det var egentligen mitt fel, för jag ville inte polisanmäla. För jag var så rädd för att möta honom i en rättssal. Och det är återigen den här rädslan som är oproportionerlig gentemot honom då i det här fallet, att han satte sån både respekt och skräck i mig.
Var han våldsam mot dig också?
Nej.
Nej. bara psykiskt liksom.
Och det, jag har ju funderat i vuxen ålder att vad är det som är värst? Är det det här alltså fysiska övergreppen eller det faktum att han manipulerar dig så till en grad att du inte riktigt vet vem du själv är när du kommer ur det? Så att det gjorde ju att när jag hade berättat så kan man ju tänka att allt blir bra. Men det var nästan ännu värre då. För då skulle jag börja lägga kartan, jag skulle börja lägga mitt liv. Och framförallt förstå varför saker och ting hade blivit som de hade blivit.
Mm. Jag tror inte att jag har kommit dit. Alltså att jag har gjort en förståelsekarta. Mm. Liksom. Jag är ju väldigt förstående som person. Jag kan relatera till väldigt, väldigt mycket. Jag har nog aldrig tänkt på det ur det perspektivet. Alltså jag förstår ju att situationer har uppstått på grund av andra traumatiska situationer liksom, i mammas liv eller i hennes olika mäns liv. Men jag har nog aldrig liksom kommit till en punkt där jag är så här, att jag accepterar för att jag förstår. Och jag tror att det är en stor del av läkningen. Liksom. Jag har ju haft liksom enorma psykiska motstånd mot en man liksom, i min närhet. Och sen alltså det, i flera år liksom. Till slut så sa min storbror till mig, han bara, men nu är det du. Nu är det du som splittrar. Liksom. Mm. Jag bara, snackar om. Men du är den enda som är arg. Du är den enda som är arg. Alla andra har förlåtit, alla andra har gått vidare. Liksom. Men du håller fast. Så nu är du den kilen som liksom... det var ju en ganska tuff sanning att höra. Att jag har trott att jag är den som håller ihop. Men i själva verket är jag den som sitter i vägen för alla.
Hur ser det ut idag? Har ni pratat idag eller har du accepterat honom idag?
Nej, men det fick mig nog att så här, okej, det är sant. Jag kan vara hur sur jag vill, men det behöver inte påverka alla runt omkring mig.
Mm.
Då kan jag sköta det i mitt egna huvud. Liksom. Istället för att hela tiden markera. Liksom. För även om det är med mig och till viss del mot mig, så är det ju inte mot mig, utan det är ju två andra vuxna människor som har haft ett problem som har drabbat mig.
Mm.
Liksom. Och det är intressant det där med förståelsen. Jag vet ju att så här, det lättaste sättet att förlåta någon är att förstå.
Mm. Ja, så är det helt klart.
I samma sekund som du förstår en person, så länge, liksom, så länge du är nyfiken på så här, men varför är den här personen arg? Eller varför? Och när jag förstår det, då kan jag, först då kan jag göra rätt och förlåta. Liksom. Mm. Det är ju liksom världshistoriens svåraste nöt att knäcka. Hur ska vi få våra folk att förlåta varandra?
Du markerade. Hur brukar du markera?
Nej, men det var väldigt tydligt vart jag stod i den frågan. Liksom. Väldigt, väldigt tydligt. Och det drar ner hela rummet. Så. Och sen är det ju att... Alltså, jag säger inte att man ska förlåta sin förövare, men i den mån man kan så ska man nog göra det. Både för sin egen del. Man kanske inte förlåta det. Det är liksom, men i alla fall förstå och acceptera, tror jag.
Det tror jag, och framförallt jag tror att man, som jag brukar säga på det, att man accepterar det förflutna, men förlåter sig själv.
Mm.
Det vet jag pratar med. Jag har pratat med många terapeuter och gått mycket i terapi och så vidare. Och där jag ibland kunde lägga fram olika situationer i mitt liv där jag... Ja, där, under den perioden så festade jag för mycket. Under den perioden spenderade jag för mycket pengar. Då har jag lärt mig ett uttryck som i sig inte är raketforskning, men den terapeuten jag träffade vid det tillfället sa det, men du kanske behövde det där och då. Du kanske behövde spendera de där pengarna. Även om du skäms för idag. Även om du tycker att det är pinsamt idag. Att du köpte nya kläder för varje gång du skulle gå utanför dörren. Så är det kanske någonting du behövde där och då. Som har tagit dig dit du är idag.
Mm.
Och det i sig tror jag är ett sätt att skapa förståelse för situationer i det förflutna för en själv. Att man inte dömer sig själv så hårt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mm. Jag är nog ganska bra på att döma mig själv, tror jag.
Är det några specifika situationer som du brukar...
Jag har nog svårt att liksom klappa mig på axeln. Svårt att tycka att någonting jag gör är bra nog. Liksom. Jag mäter ju tyvärr väldigt mycket av... framgång eller hur bra man gör någonting mäter jag i hårda värden, så som pengar.
Men om någon säger till dig om Sonja säger till dig att Danne, jag älskar dig, kan du ta till dig det?
Ja, det kan jag, men jag kan också tveka på det.
Kan du ta till det om hon säger att någonting är bra? Säg att du har gjort ett projekt som har gett hårda värden. Alltså det har gett framgång, pengar och så vidare. Och hon säger att det här var riktigt, riktigt bra. Kan du ta till dig det?
Jag sa till min KBT-terapeut häromdagen att jag förstår ju tacksamhet.
Mm.
Jag känner det inte. Och det är liksom där jag är i min KBT nu. Att jag vill känna saker. Jag vill inte bara säga det och förstå det. Jag vill känna det.
Mm.
Liksom. För det jag känner är ju mest ångest. Det är liksom mina känslor. Jag har ju mycket gråa, mycket orokänslor, mycket liksom katastroftankar så här, som går över i känslor. Men det är ju sällan jag känner mig lycklig och trygg och så. Och framförallt i mig själv. Alltså jag har jättedålig självkänsla.
Mm. Dina katastroftankar, vad handlar det om?
Allt. Alltså allt. Det är... Jag lämnade min Sonja då skulle typ som en så här voj, fast en bil. Hyra en bil i morse. I ett så här skumt område där jag släppte av henne. Och då när jag åkte därifrån så jag bara, shit, hur ska hon lämna bilen där ikväll? Alltså då börjar mina tankar bara, vilken väg ska hon gå? Vad är liksom så? Så att det är precis allt. Det spelar ingen roll om jag ska resa eller ny städer ska hemma. Så hon kommer sno något. Alltså liksom... Det är katastrof hela tiden i huvudet. Liksom.
För jag har ju katastroftankar också hela tiden. Mm. Men för mig så är de ter sig olika. Det är olika innehåll i dem.
Mm.
Men det är en gemensam nämnare. Det är att jag ska svika dem jag älskar på något sätt. Eller att jag ska bli straffad på något sätt. Och det kan ju vara helt orealistiska saker. Det kan vara att jag får HIV.
Mm.
Jag vet, när jag och Lisa blev tillsammans, så hade jag varit tillsammans ganska länge, så såg en film där de på något sätt nämnde ordet HIV. Och så skulle vi gå och lägga oss. Och det här HIV, det bara fortsatte.
Mm.
Eka i mitt huvud, HIV, HIV, HIV. Och så tänkte jag, jäkla, jag har ju inte testat mig när jag träffar Lisa.
Mm.
Och jag var helt övertygad om att jag var HIV-positiv. Mm. Så att jag googlade ju sönder det på natten, bokstavligen. Bokade en tid till infektionskliniken dagen efter. Jag var ju fast övertygad om att det är kört.
Mm.
Jag har svikit henne, jag har gjort henne ledsen, besviken. Förstört hennes liv. Jag kommer dö.
Mm.
Och jag tror inte det var det här att jag skulle dö som var det jobbiga. Utan det var just att jag svikit henne. Jag gjort henne ledsen. Att inte jag... Det var nästan så att den här bilden, den här profetien då, som min förövare sa till mig, att men, du blir straffad. Den kommer tillbaka hela tiden.
Hur skulle du bli straffad, sa han det någon gång? Eller var det bara ett samlingsord? För...
Samlingsord, ja. Mm. Så det är ju på ett sätt det jäkligaste, för att då hoppar ju katastroferna. Så det kommer alltid från att men, om jag är otrevlig mot någon, eller om jag kör för fort exempelvis. Eller, alltså det kan vara så konstiga saker som i sig i sitt sammanhang inte har någon katastrofklang överhuvudtaget. Men där och då så blir de enorma.
Mm. Men, så, jag har verkligen så. Och det är ju super energikrävande.
Verkligen.
Att sitta och bolla dem liksom.
Hur bryter du mönstret?
Alltså det bryts ju oftast av sig själv.
Mm.
Hos mig. Jag tänkte ju på den här, liksom, att hon skulle gå från det här området då, i 10 minuter.
Mm.
Liksom, sen tänker jag inte mer på det. Så. Och ofta så hittar jag ju något sätt att lösa det. Jag hämtar henne, eller jag skickar en bolt, eller går och kollar mig. Liksom, jag gör hälsotester en gång per år, för att jag tänker att liksom, nu är det något strul.
Mm. Jag tycker det är en nöt som är så svår att knäcka faktiskt.
Det är ju fantasier.
Det är fantasier, men det jobbiga är att de blir ju så verkliga för en själv.
Men där får man ju då anamma rimlighetsteorin, eller vad det heter.
Precis.
Så här, hur rimligt är det?
Ja. Vi brukar göra så, som sagt, jag kan ju få när som helst. Och framförallt om jag är trött eller lite stressad, då kommer det ännu mer. Så jag brukar ju ställa en fråga till Lisa. Hon säger så här, kan jag få ställa en fråga?
Mm.
Och då vet ju hon att det kan komma precis vad som helst.
Mm.
Exakt vad som helst. Men just bara att jag får sätta ord på det, så blir det som att det avdramatiseras lite grann. Och det känns lite bättre.
Men kan det uttrycka sig liksom i svartsjuka oro, sån oro hos dig?
Ja, i början så var det extremt.
Ja.
Det var... Jag tror att jag var så övertygad om att jag inte förtjänade någon kärlek alls.
Mm.
Vilket gjorde att jag var helt säker på varje gång hon gick utanför dörren så skulle hon lämna mig.
Mm.
Vilket i sig, det är ju helt orimligt också.
Ja, det är orimligt. Ja.
Men jag kände mig så icke värd att älska.
Mm.
Och det... Dels så blir det jätteorättvist mot henne. Först och främst. För att hon har inte gjort någonting. Men det som blev var att jag fick ju någonstans stålsätta mig och känna, men vänta nu, vad är det jag håller på med? För det här är ju, det är återigen det här rimlighetstänket, att men, vad är rimligt då? Och om det skulle ske, det är ju så att då får det hända. Alltså, om hon träffar någon annan eller om hon inte vill vara tillsammans med mig längre. Men då är det så.
Mm.
Men jag kan inte gå runt och alltså, förutsätta det. För det hjälper vare sig henne eller mig eller någon annan.
Nej, så är det ju. Det hjälper ju nej, men det hjälper ju ingen. Verkligen ingen. Men vad är rimligt också? Jag tycker det är en sån stor fråga. Så här, ja, är det rimligt att jag ska kunna bli älskad för den jag är? Ja. Eller? Men hur vet man det?
Ja.
Liksom?
Och det jobbiga när katastrofen är där, så är det enda rimliga är ju katastrofen.
Mm.
Det är det som det är, tycker jag, så svårt att just bryta det. För det jag kan ju känna det, Lisa kan ju säga till mig att ja, men det är ingen fara.
Mm.
Men ibland så lyssnar jag. Och ibland så rinner det bara av mig. Det är samma när hon säger att hon älskar mig. Så lyssnar hon inte riktigt. Utan jag bara fortsätter lite grann som du var inne på. Att man har en självkänsla som är uppbyggd av prestation. Och oavsett vad man presterar så är inte det tillräckligt. Utan man ser fortfarande nästa steg, nästa steg, nästa steg.
Mm. Min tjej var lite låg häromdagen. Och det har jag ganska lätt att ta personligt.
Mm.
Som att säga, men vad har jag gjort? Eller har det hänt något? Eller så. Hon bara, nej men det är lugnt. Du behöver inte tänka på det. Liksom. Men jag kunde inte sluta tänka på det. Och så till slut så sa hon vad det var. Och när hon sa vad det var, då släppte ju mina ångesttankar. Och sen gick jag inte vidare med hennes problem. Då blev det istället som att jag liksom pressade henne till att säga vad hon har liksom för känslor, vart hon är någonstans just nu. Och när det då var en lättnad för mig att det inte handlade om mig, så jag ska inte säga att jag inte var intresserad, men jag gick inte vidare med hennes problematik. Så här, shit, vad händer? Vad tänker du? Hur mår du? Vad kan vi göra? Utan att bara säga, okej. Okay. Förstår du? Så att det blir så dubbelfel. Som jag idag nu liksom känner mig jättedum över att jag gjorde. För där och då förstod jag inte att jag gjorde det. Men sen kom det upp i ett annat samtal som vi hade senare. Då hon var så här, men det är ingen idé att jag säger någonting till dig.
Mm.
För du borstar bara bort det. Liksom. Jag får inte utrymme för att prata med dig om vad jag känner. För att jag släppte det i samma sekund som det inte var att vi hade problem. Det blev som en lättnad och var så här, skönt, nu kör vi vidare. Liksom. Och det är ju någonting som jag verkligen måste jobba med.
Men sen tror jag att när man är i den situationen, som i ditt fall, att du tänker ju på ett sätt att det handlar om dig.
Mm.
Att du har gjort någonting som gör att hon är i den sina stämningen hon är i. Och när du då får höra att nej, men det handlar inte om dig, så blir det ju, din katastrof blåses ju då bort. För det är ju så, när man är i den...
Om jag nu tror på det.
Om man tror på det.
Ja.
När du är i den katastroftanken så handlar det också bara om att bli av med den här ångesten.
Mm.
Att hur kan jag lätta den ångesten? Hur kan jag känna att det blir bra? Och det är det som blir farligt i det fallet. Och att för dig, det enda du vill höra är att det handlar inte om mig. Sen kan du gå vidare. Men det är också en naturlig, tror jag, reaktion i sammanhanget. Att man förstår att okej, den här katastrofen jag känner, den handlar inte om mig. Men vad bra, då kör vi. Istället för att kanske vara mera närvarande.
Precis, det är det. Där är liksom ordet. Jag behöver träna på att vara mer närvarande i den situationen. För det slutade med att hon blev dubbelt så ledsen.
Mm.
Hon var ledsen över en grej och sen sa hon inte mig och så fanns inte jag för henne i den grejen. Och det är verkligen en läxa att lära. Den här konfrontationen med den här mannen var... Jag försöker sätta mig in i att det här mitt barn kommer till mig och berättar att det här har hänt. Jag tror inte att jag har det i mig att konfrontera civiliserat. Liksom. Jag förstår vad jag menar? Det är så här...
Ja, det finns ju oftast en ganska snabb... En snabb reaktion och den blir ju väldigt mycket hat. Och jag tror att mina föräldrar är ju väldigt civiliserade, för att säga. Men de sa ju några välvalda ord till honom i det sammanhanget.
Vad sa han?
Han erkände allting.
Han erkände?
Ja.
Ah.
Och det... Jag hade ju önskat, om man kan önska någonting, att han kanske hade sagt att han inte hade gjort någonting. För det hade känts... Alltså en förnekelse hade känts bättre än att du förstår vad du har gjort men inte förstår vilken konsekvens det har gett.
Mm, mm.
Så att det i sig sårade ju ännu mer nästan. Att han inte... Han tog på sig allt men la ju också skulden på mig. Att men, Erik har ju bett om det här och han har sagt tack för det här. Och det här var vår grej. Liksom.
Mm. Men sa han förlåt då?
Nej.
Inte du heller?
Nej.
Vad tror du det beror på?
Jag tror ju någonstans att han inte förstod. Han förstod inte själv riktigt vad han orsakade. Och det i sig var väl det svåraste efteråt. Att han liksom, han bara fortsatte leva. Som att ingenting hade hänt riktigt. Utan... Jag var ju, liksom la hur mycket pengar som helst på terapi, försökte läka. fastnade i missbruk, reste, alltså svek nära. Men han bara fortsatte som att ingenting hade skett. Och det är kanske den sorgen jag känner än idag. Att hur kan en annan människa som erkänner för det första inte förstå att han gör någon annans illa?
Du sa förut så att han har utsatt fler.
Mm.
Är det din tro eller är det din kunskap?
Det var hans retorik gentemot mig. Okay. Att, som på ett sätt att legitimera allt han gjorde. Men sen i samband med hans död och så kom det fram, så fick jag till mig att det var flera som hade varit utsatta av honom då.
Fler som ni kände gemensamt?
Nej.
Nej.
Och det... ska man säga, det, jag ska inte säga att det är en tröst, hemskt att säga på det sättet, men det blir lite någonstans lättare att förstå vem jag hade att göra med när jag inser att han har utsatt fler.
Mm.
Det är hemskt att säga, absolut, ingen förtjänar någonsin att utsättas, men någonstans så skapar det en förståelse för hur jag då som barn manipulerades till det här. Att det var, han var ju proffs på det han gjorde.
När insåg du att du blev utsatt för en pedofil?
Alltså jag skulle nog säga att ändå så skedde det ganska fort att jag insåg att det var fel.
Mm.
För att jag insåg att det här är någonting som ingen annan är med om. För i skolan då, det är ju det som blir så konstigt, att jag nästan letade efter tecken från mina kompisar. Att de,
samhörighet är ju...
Ja, Att de kanske var med om samma sak eller delade mina erfarenheter. Mm. Men det var ingen som visade någonting. Och jag kunde ju inte säga någonting rakt ut heller. Men, det kom ju relativt fort ändå. Mm. Att förstå att någonting står inte rätt till.
Jag förstår. Jag vill ställa frågan igen. För jag... Det är skillnad på att förstå... Eller så här, men det här känns inte bra, till att så här, shit, jag blir våldtagen av en pedofil. När den tyngre delen av insikten verkligen landar. Så det, min fråga är, om det, när det landade, blev det då en annan reaktion hos dig? Var det en annan känsla kring det när det blev så faktiskt?
Ja,
eller vad man ska säga?
Det skulle jag säga. Alltså det blir en sorg. Alltså en stor sorg på många sätt.
Mm.
En sorg som inte bara... Alltså den innefattar så mycket. Dels det att du blir utsatt.
Mm.
Sen att den personen som faktiskt utsätter dig är en person du trodde så högt om.
Mm.
Och lite grann som när man börjar berätta, så är det då också bearbetningen startar. Att det är faktiskt det här som jag är med om. Det är det här som händer.
Mm. Tror du att det finns en gråzon där män inte förstår att de har blivit utsatta? För att det liksom är svårare för en man att erkänna för sig själv att den blir utsatt för sexuella övergrepp än för en kvinna?
Jag tror, i och med att man inte pratar så mycket om det, just gällande att killar utsätts eller män utsätts, så tror jag att steget till att faktiskt erkänna det för sig själv är större.
Mm.
Utan att lägga någon vikt i könen, utan snarare att jag tror bland, det finns så många killar som lever idag med ett hemskt förflutet som inte vill erkänna det för att det per definition inte ska få erkännas.
Och det var min poäng, att i som tjej, så alla dina tjejer, alla dina tjejkompisar, alla i din släkt, det finns alltid någon som har blivit utsatt.
Mm.
Så att det kanske är lättare där det finns en gemenskap av utsatta att komma till den insikten själv, än som du säger, när du växte upp så här, du fick inga vibbar av att det här fanns någon annanstans. Då kan jag tänka mig att det är mycket svårare att erkänna för sig själv att det faktiskt händer också. jag var ju uppvuxen i liksom ett grovt, med grovt våld. Liksom. Och mina andra kompisar hade ju inte det.
Mm.
Liksom, så att jag var inte, det var inte så att jag skyltade med det. Och för mig var det ju supernormalt i många år. För att det var så det såg ut. Liksom. Det var den vardagen jag hade. Jag visste precis vad som skulle hända i den situationen. Liksom. Men jag tror inte att det liksom blev riktig verklighet för mig förrän jag var... Eller verkligt var det hela tiden. Men när att det inte var så vanligt blev verkligt för mig. Men då var jag ju äldre, så var jag 15, 16. Liksom.
Men sen tror jag det som också är skrämmande någonstans, det är ju att det är så enormt vanligt att kvinnor utsätts.
Mm.
Men de som utsätter pratar inte om det.
Nej.
Och jag tror där ligger nog en stor... Alltså dels en stor anledning till att problemet finns, att männen själva inte förstår vilka gränser de korsar. För att om inte vi som män pratar och framförallt tar ansvar för våra handlingar, så tror jag liksom det är svårt att skapa en övertygelse om att man gör det fel.
Mm.
Och lite samma där, att precis som det kanske kan vara svårt för en man att erkänna att man har varit utsatt, så tror jag det i den liksom kultur som råder idag, så är man ju inte särskilt känslig som man för kvinnors berättelser, upplever jag. Alltså jag kan ju tycka att man måste börja förstå hur fel världens är idag. Alltså vilka fel som hela tiden begås, och det är bara att slå upp vilken tidning som helst. Efter en helg så är det fruktansvärda rubriker. Och jag tror att det är på tiden att männen förstår att deras handlingar är... Alltså, det får konsekvenser.
Mm.
Och det kan jag ju känna att man... Oftast som utsatt, oavsett om man är kvinna, man, pojke, flicka... så en rubrik kan aldrig någonsin förklara det livslånga ärr eller det livslånga trauma det skapar. Och jag tror det är det som är kanske nyckeln till att männen ska börja förstå både sig själva, alltså sin egen uppväxt, men framförallt det man utsätter andra för. Att vad gör det här med den du träffar?
Mm.
Alltså vilket sätt påverkar det henne eller honom?
Jag tror den insikten får man nog under ett 12-stegsprogram.
Mm.
Så, alltså jag tror att det är ganska svårt att få den. Är du inte nyfiken som person på situationer? Jag menar, jag har ju lärt mig så mycket av att jag fick en dotter.
Mm.
När jag liksom fått förstahands intryck, förstahands liksom visualitet, förstahands samtal. Hur det är att vara en ung tjej.
Mm.
Hur miljön är, hur de blir påverkade av sociala medier. Jag menar, på min tid fanns det inte sociala medier, men det fanns killar som stod i korridoren som funkade precis som sociala medier.
Mm, exakt.
Det har ju gett mig en superförståelse, och ju mer jag förstod det, desto mer började jag engagera mig i den frågan. Liksom. Jag lyfter den frågan dagligen.
Mm.
Och det som du säger, jag har valt att kalla det för gråzon. Bland män, gråzonen bland män är förövare som inte förstår att de är förövare.
Mm.
För det finns en jättestor del män, inklusive mig själv, som har varit i den här gråzonen.
Mm.
I en mängd olika beteenden. Där man kan leva i en jättelycklig relation som man. Där man har en mycket större sexlust än sin fru.
Mm.
Och man tycker då per definition liksom att det får ju frugan lösa.
Ja.
Vilket efter en, två gånger mot sin vilja slutar i enorm, eller kanske efter första gången, men i starka känslor av att man blir utnyttjad i sin relation.
Mm.
Till slut så blir det övergrepp.
Mm.
Och det kunde jag inte förstå för 6 år sedan. Inte överhuvudtaget. För, alltså, var jag inte... Mm. Jag har inte gjort en jävla övergrepp. Jag har varit kåt hemma.
Mm.
Med min tjej. Hur är det ett övergrepp? Liksom? Och den tror jag är jävligt vanlig. Och trots den kunskapen jag har kring det idag, så kan jag fortfarande vara den mannen som bara är kåt hemma.
Mm.
Och verkligen så här, vad fan, ej. Jag är kåt, vad händer? Liksom. Och den är jävligt vanlig.
Mm.
Men den leder till den här känslan hos en kvinna.
Mm.
Som väldigt få män någonsin kommer uppleva. För det är sällan en man tackar nej till sex. Väldigt sällan. Jag har ju, kan utgå för mig själv. Jag har ju alltid varit så här, men alltså jag skulle aldrig tacka nej. Aldrig någonsin.
Mm.
Men jag skulle heller aldrig känna mig utnyttjad. Alltså i en kärleksrelation med min partner. Min partner skulle aldrig kunna få mig att känna mig sexuellt utnyttjad.
Mm.
Det är helt omöjligt för mig. Det finns ingenting hon kan göra. Det finns hur ofta hon än gör. Det finns ingenting som hon skulle kunna få mig att känna den vidriga känslan av att jag blivit utnyttjad.
Och det där blir så, tycker jag, så ojämställt att det som är normalt för mannen blir ju ett övergrepp för kvinnan. Och jag tror att så länge man inte... Alltså, man måste öppna upp debatten, öppna upp samtalet kring det för att skapa en förståelse. Jag tror att alla har vi haft en mamma.
Mm.
Många har döttrar. Alltså allt, vi har relationer till kvinnor som vi respekterar 200%.
Mm.
Och det jag tycker blir så problematiskt är att den respekten måste ju finnas även i relationen, alltså i den, alltså under hemmets tak. Att alltså börja prata om det för att skapa en insikt i det.
Jag har ju märkt det jättemycket. Ju mer jag pratar om det och ju mer jag erkänner själv saker om mig själv, desto fler hakar på.
Mm.
Liksom, så att jag har ju intagit någon sorts så här, erkännande roll. Här är jag är ett svin. Eller här är jag har liten kuk. Eller vad det nu liksom, är grejer som jag kan trycka på hos mig själv. För att om inte jag gör det, så är det ingen annan som gör det. Och om ingen gör det, så är det ingen som kommer liksom väcka de här tankarna. Jag har alltså tusentals med män som har skrivit till mig så här, shit, jag lyssnade på din podd. Eller jag såg ditt Instagram-inlägg och bara så här, jag har rannsakat mig själv. För jag är en av dem. Jag är en av de männen. Liksom. Inte för att jag har varit det med vilja. Utan bara för att säga, jag har inte fattat.
Men det är också där, tror jag, lite som du säger, den självrannsakan är så enormt viktig. För att jag möter ju många hockeylag när jag föreläser. Vi pratar mycket om matchkultur. Och matchkultur idag är inte samma sak som matchkultur var för, säg, 20 år sedan. Men matchkultur i sin yttersta bemärkelse är ju en kulturell företeelse.
Mm.
Det är allmänt accepterat. Precis som det är allmänt accepterat bland män att bete sig på vissa sätt. Och där tror jag lite som du inledde med att säga att alla män har på något sätt klivit in i gråzonen någon gång under sitt liv.
Mm.
Och det är det man måste börja förstå. Att det handlar inte om de männen. Utan det handlar om oss.
Mm.
Och vilket ansvar vi har gemensamt tillsammans.
Jo, men i samma sekund som jag erkände mig som en av dem. Som jag alltid har sagt, så jag är inte en av dem. Men du är per automatik en av dem när du är man.
Mm.
Och det här får jag mycket kritik av. Eller för, då jag liksom drar in alla män under samma kant. Och det är för att det finns inget annat sätt att göra det. Liksom. Har du 4 glas apelsinjuice äppeljuice framför dig, det ena är piss. Då kommer du inte vilja dricka 3. Ja, men, så här, men väl 3. Du får välja vilka 3 du vill. Men 1 är piss.
Nej, men sen tror jag också att man som... Alltså det är ett kollektivt ansvar.
Mm.
Så tycker jag att det måste vara. Alltså jag tror att man, återigen, man måste självrannsaka sig själv. Sen måste man också aktivt bidra till förändringen. För att, jag brukar dra ett exempel att om ni i grupp gör någonting och du själv är passiv, är du delaktig då?
Mm.
Jag tycker man är delaktig.
Mm.
Även om du är passiv i handlingen så bidrar du till att det här händer. Och det är samma sak här, att den här, det som vi märker nu att historier kommer fram, historier uppdagas som är rent fruktansvärda. Då har vi 2 alternativ. Antingen så blundar vi för det, eller så bidrar vi till förändring.
Mm.
Och i min värld så finns det bara en grej att göra, och det är bidra till förändring. Och för att bidra till förändring så måste du förstå att även om du är passiv så har du indirekt bidragit till att det faktiskt existerar.
Mm.
Och det där jag tror att man ska passa sig för att liksom peka finger och säga så att ja, men det är de som gör det. För att återigen, det är ett kollektivt ansvar.
Mm. Jag tror att den är svår att få med folk på.
Det är jättesvårt.
Ja.
Nej, men det är, man säger, bästa världar, känner jag. Så.
Men jag har fått den, jag fick den jättemycket till mig kring... jag hade stått upp för någon kvinnokamp, tror jag. Eller garanterat. Och sen direkt efter så kom BLM.
Mm.
Och då kände jag så här, men jag har precis bedrivit en kamp. Nu tar jag lite paus från... Alltså för att det är ett jävla jobb att bedriva en kamp. Det är ett jävla jobb att driva den och svara på alla och liksom tycka och tänka. Och liksom, jag får också som ett personligt ansvar för folk som hör av sig med sina stories så att jag ska svara dem och sådär. Och då fick jag till mig hela tiden så här, varför lägger du inte upp om BLM?
Okej. Okay.
Så jag bara, men jag, det är inte min kamp. Just nu är det inte min kamp, liksom. Var mitt svar. Och då var det så här, men då är du en av dem. För då är du passiv, liksom. Och det hade jag skitsvårt att ta in då. För det är inte så att jag inte håller med eller står för den grejen. Jag kände bara inte för att gå in i den kampen just nu. Vi spelade in poddar om det så här, vi gjorde lite små grejer, men jag stod inte på plattan och jag gjorde inte de här grejerna, liksom. Och då tyckte folk då att jag var passiv. Så den har jag fått till mig, men jag hade svårt att ta in den då. Mm. För att jag var så här, men jag är inte det. Jag tycker som ni, bara att jag står inte längst fram i fackeltåget den här gången, liksom. Och det kanske man inte alltid behöver göra, men jag förstår att det är svårt att få med folk ifrån den passiva facket.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Verkligen. Men sen tänker jag också som så att man kan ju alltså bidra på olika sätt.
Ja.
Man kan ju, alltså,
ja, men så är det ju.
Det är lite som du är inne på att idag, framförallt när sociala medier är det kommunikationsverktyg vi använder i 99,9% av vår tid, eller vår vardag, så kan man ju känna att okej, att man gör ett Instagram-inlägg om någonting, om en kamp, oavsett vad det är, är det att delta.
Ja, det tror jag att många uppfattar.
För i min värld, absolut, du visar det på ett sätt. Men jag tycker att delta, det är det man gör varje dag.
Mm.
Alltså det är hur man bidrar till förändring varje dag. Om du sitter med ett gäng kompisar, de pratar om en person, det kan vara en kvinna, det kan vara en man, det kan vara vem som helst på ett visst sätt, som du tycker inte känns okej, och du reagerar på det. Det tycker jag bidrar.
Mm.
För att i dagens sociala medier så är det så lätt att okej, men vi köper oss fria, vi lägger upp ett inlägg och sen är vi klar. Men i min värld så handlar det snarare om att det är en process, en ständigt pågående process. Och någonting vi gör, det vi kan göra på ICA, vi kan göra det på gymmet, vi kan göra det i hemmet. Men vi måste bidra aktivt. Så ser jag på det.
Mm. Ja, och jag håller med. Och det där med Instagram-inläggen är ju pest eller kolera lite. Det som du säger, lägga upp, det krävs ingenting. Att inte lägga upp krävs ingenting. Men du blir dömd oavsett.
Mm. Så är det, absolut.
Jag blir dömd för att jag inte gjorde det, liksom. Och sen kan man bli dömd för att man gör det. För att jag vet ju, det var en jättestor debatt om att säga, men det är liksom, alla rider bara på vågen. Hur många av dem som liksom lägger upp det här, de har lagt en sekund på den här grejen, brinner för det sen. Liksom, hur många tar tag i det och gör någonting av det sen? Och det är ju väldigt få.
Ja, sen tror jag, för att skapa förändring, och det brukar jag prata om väldigt ofta när det gäller psykisk ohälsa. För psykisk ohälsa är ju ett nästan idag ett ord som vi tapetserar.
Som man slänger med.
Man slänger med det på ett sätt. Och jag tror att för att skapa en förändring så måste man förstå. Och det är lite samma som tillbaka till det vi pratade om män och kvinnor. Att männen måste börja förstå.
Mm.
Alltså männen själva måste ta ansvar för det man gör. Och det tror jag man skapar genom en förståelse. Och det är samma som i BLM att det måste finnas en förståelse. Och en förståelse tror jag att man slänger upp en bild på Instagram. Absolut, det är viktigt att visa att man tar ställning. Men utöver det så behöver man göra mer saker.
Mm.
Alltså du behöver aktivt jobba för att du ska förstå, för att du ska kunna skapa den här förändringen som jag hoppas att man kan göra genom den här typen av upprop och initiativ. Att det verkligen blir en förändring så att det inte landar i att man har gjort det här Instagram-inlägget och sen har man inte lärt sig någonting.
Mm.
Utan den förståelse måste komma.
Jag tror att det är väldigt många som stannade vid ett Instagram-inlägg. Oavsett, vi kan helt ta bort BLM eller kvinnokampen, oavsett vad det är.
Mm.
Så tror jag att väldigt många, liksom, som du säger, bara gömmer sig bakom Instagram-inlägget. Liksom. Men vissa saker blir ju ens kamp.
Mm.
Det här är min kamp nu. Det här får liksom, människor att prata om vad som har hänt dem.
Mm.
Hur du mår, liksom. Hur tog du igenom det? Hur går du vidare? Liksom, för att det är så sjukt viktigt. Och man kan inte föra alla kamper. Jag har sagt det förut i den här podden, men så här, jag tycker inte att det här är skitkul. Det är givande och man lär sig mycket, men det är ganska tungt att gå härifrån med allas liksom, stories hela tiden. Men jag ville fråga dig kring ansvarstagande. Känner du att din förövare tog ansvar när han erkände?
Nej, egentligen inte. Alltså jag tror för att du ska kunna ta ansvar så måste du förstå. Återigen, förståelsen. Alltså han förstod inte vad han hade gjort. Det är lätt att erkänna. Det är ungefär som att du säger förlåt utan att mena det. Om jag beter mig illa mot dig och du blir ledsen på mig, jag säger men förlåt han. Och sen går jag vidare och gör samma sak imorgon. Då har jag inte förstått varför jag gjorde dig ledsen. Jag har bett om ursäkt, men den ursäkten blir ju ganska meningslös om jag gör om det dagen efter.
Mm.
Utan att ha förstått varför jag gjorde det ledsen.
Mm.
Så att jag tycker inte att han tog ett ansvar. Sen tror jag att han, om man säger så att man erkänner är väl en sak, men det erkännandet i sig tar ju inte bort det som han har gjort på det sättet.
Vet man, eller vet du, om han själv har varit utsatt?
Det vet jag inte. Nej. Och det finns ju en teori om att de som själva är utsatta eller har varit utsatta tenderar ju att kunna utsätta själva. Sen vet inte jag hur pass väl den teorin stämmer med verkligheten, men det är ju fruktansvärt om det skulle vara så.
Mm. Men jag tänker bara, om det är så, då har han ju faktiskt förståelse. Men kanske tycker själv att det är så jobbigt att han liksom bara förnekar det. För det är ju det. Vissa saker är ju för jobbiga för en människa att hantera. Och då är det lättare att bara fortsätta i gamla banor. Liksom.
Ja, det är helt klart.
Ja, det är mycket att tänka på. Jag är extremt glad och tacksam över att du kom hit och delade med oss. Jag hoppas att det känns bra. Jag tycker att vi ska avsluta med att såna här saker ska anmälas. Jag tycker inte att man ska vara rädd för att anmäla. Och det är självklart ingen kritik mot dig. Men till de som lyssnar, har ni något sånt här, några sådana tendenser i er närhet, anmäl. För som Erik säger så, du var inte själv i det här. Det är läskigt att anmäla. Men det är också väldigt viktigt för att få bort och få stopp.
Verkligen.
Du har släppt en bok.
Ja.
Den kan man säkert köpa, lyssna på, hyra någonting någonstans.
Jajamän, den finns på de flesta plattformar. Och jag skulle nästan rekommendera ljudboken eller den fysiska boken. Den är uppläst av, eller inläst säger man, av Stasse Solis.
Okay.
Gjort ett jättejobb med den så att...
Och den heter?
Inte ens som aldrig glömd.
Mm. Av Erik Grönberg. Tusen tack för att du kom hit.
Tack för att du fick komma.
Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.